Hej och välkommen till Drönarpoddens andra avsnitt. Idag tänkte jag prata lite mer om fotogrunder och sånt där. Men först tänkte jag snacka lite om de nyheter som har kommit i veckan precis. Och det var så igår så släppte GoPro sin drönare som ska tävla med DJI Phantom och Uniques olika drönare. Och det är en variant där man sätter en GoPro fram på drönaren och har en avtagbar hållare för sin gimbal så att man kan hålla GoPro-kameran i handen också, stabiliserat och handhållet. Så det är som ett kombinationskoncept. Men redan om en vecka så kommer DJI också att visa upp en ny drönare eller någonting okänt. Möjligtvis är det Inspire 1-2 eller vad den kommer heta, och kanske också vad det ryktas som en liten drönare som kanske då kommer vara GoPros motstånd från DJI, eller vad man ska säga, tävlingsbidrag. Så det blir spännande att se vad de har och håller på med nu. Jag kollade lite på GoPros drönare när The Verge testade den lite grann, och det är så på grund av att den kameran sitter liksom längst fram på drönaren och gimbalen ser ut att sitta hårt fast i drönaren, så det finns liksom ingenting som tar bort vibrationer där mellan drönaren och gimbalen som kameran sitter fast i. Så det såg lite skakigt ut på de bilderna, men de sa att det blåste väldigt mycket också. Så att vi får väl se vad som händer och hur bra GoPros drönare verkligen är. Ja, det kommer kanske bli lite basic med det här med fotografi för er som har erfarenhet av det sen tidigare. Men jag hoppas att alla kan ta med sig någonting av det här avsnittet i alla fall. Även ni som är lite mer avancerade eller erfarna fotografer. Jag kanske inte hinner med så mycket filmtips och flygtips det här avsnittet, men lite kommer nog smita in ändå. Och nu har det varit lite mycket i augusti så där, så det har tagit lite lång tid att få ut ett till avsnitt, men förhoppningsvis ska jag släppa ett sånt här drönarpodden avsnitt i månaden, men vi får se hur det går med det. Jag tänkte börja snacka lite om teknik, för jag tycker det kan vara bra att kunna lite om hur en kamera funkar, även om det kanske blir lite mycket att ta in för dig som är nybörjare. Och jag tänker så här att om man inte vill, eller om alla ens bilder blir kassa när man börjar köra manuella inställningar, så kör på autoläget för att inte krångla till det för mycket så länge som ni vill, för det är ändå ganska bra trots allt. Men bemästrar man de manuella inställningarna så går man kanske inte gärna tillbaks och kör automatik, eller kanske inte hela automatik i alla fall, för att man kan göra ganska mycket som man kanske inte visste om med sin kamera. Så till en början så tänkte jag prata om en kamerasensor, den som fångar upp ljus bakom objektivet då. Man kan se det sensorn som ett glas som man ska fylla med vatten, och man ska fylla det precis lagom mycket för att bilden ska bli exponerad lagom. Fyller man den för lite så blir bilden för mörk, och fyller man den för mycket så blir den för ljus. Och man kan säga att det finns flera olika sätt att fylla på ljus, och man kan antingen vrida på kranen mycket snabbt eller lite under en lång tid för att fylla glaset med rätt mängd ljus eller vatten. Och på digitala kameror så är det lite bättre att underexponera bilden än att överexponera den, för att det oftast inte finns någon information, eller det finns ingen information kvar i bilden där den är överexponerad, alltså helt vit. Men däremot de underexponerade delarna av bilden kan man dra upp lite grann i efterhand om man har ett bildredigeringsprogram. Och det här gäller då digitala bilder, inte analoga, för där var det tvärtom. Men det behöver vi nog inte gå in på här. I alla fall, för att fylla vår sensor med rätt mängd ljus har vi olika metoder. Och det finns basically 4 sätt att justera ljusinsläppet. Och det påverkar bildresultatet på olika sätt. Och de är bländare, slutartid, ISO och gråfilter. Och jag ska börja med bländaren som nummer 1. Och det är kanske lite overkill för att prata om bländare när det kommer till konsumentdrönare, då många har en fast bländare och DJI's Phantom-modeller brukar ha 2.8 i bländartal och sådär, så det är ganska ljusstarkt objektiv. Bländaren påverkar ljusinsläppet och skärpedjupet i bilden. Ju högre bländartal man har, desto mindre är ljusinsläppet. Så för att släppa in mycket ljus krävs det låga bländartal. Och objektiv som har låga bländartal är oftast mycket dyrare än de som har som kit-objektiv till systemkameror och sånt där. Som har kanske 3,5 i största bländare. Men drönarkamerorna har ju som sagt oftast 2.8 i bländare som den fixerade bländaren då, så att det är ganska ljusstarkt, men ljus upptagningsförmågan avgörs också av hur stor sensorn är, vad det är för sensor och massa andra saker. Men det andra jag tänkte snacka om är slutare, nummer 2. Och slutartiden definierar hur länge kamerans sensor ska utsättas för ljuset. Så man kan jämföra med att man har på kranen länge för att fylla sensorn med ljus då. Och om slutartiden är kort så blir det lite rörelse oskärpa. Men om vill man ha bilder som är skarpa från en drönare så strävar man oftast efter en kort slutartid. Men det kan ju också bero på hur mycket tillgängligt ljus det finns. Om det är mitt på dagen kanske det är möjligt att ha en jättekort slutartid, men senare på kvällen kanske det krävs en längre slutartid för att få in tillräckligt mycket ljus för att bilden ska exponeras rätt. Och slutartiden, den anges oftast i delar av en sekund, alltså typ en 60-del, vilket är en slash 60, vilket då är en 60-del sekund till exempel. Sen kan man också göra långa exponeringar som är praktiskt vid nattfotografering, och just nu så får man egentligen inte flyga. Man får inte flyga på natten i Sverige, men det kan ju förändras med tiden. Men då kan man i alla fall få sådana där streck på sitt motiv när bilar åker förbi, vilket ser coolt ut, eller ja, om man fotar en väg eller någonting sånt. GoPros har något sånt nattläge, men för det mesta så kan man inte ställa in slutartid manuellt. I alla fall inte på en Phantom 2 som jag hade. Så då behöver man ett filter för att förlänga slutartiden om man vill det. Men det ska jag snacka om mer om snart. Nummer 3. ISO. Eller ISO, för det är en förkortning för någonting som jag nu har glömt bort dessvärre. Men det ställer in ljuskänsligheten på kamerans sensor, och ett högre tal innebär en ljuskänsligare men också oftast en mer grynig och suddig bild. Så det är för det mesta bra att hålla ISO-värdet lågt då det blir bäst fotografier så. Och på konsumentdrönare är det oftast bra med ISO 100, och det gäller också systemkameror. Så går man upp i ISO-värde så blir det oftast mer grynigt och bilden blir lite suddigare och sämre. Men en fördel med att höja ISO-värdet är att man kan ta bilder med kortare slutartid även när det blir lite mörkare. Så det är ju en avvägning att man får rörelseoskärpa i bilden och att bilden skakar eller någonting. Och att bilden blir grynig när man höjer ISO-värdet. Vissa video- eller filmkameror har också ett annat grund-ISO-värde, vilket värde som sensorn ger bäst film- och fotokvalitet. Så att man kan kolla upp, om man har en större kamera kan man kolla upp vilket det värdet är för ens kamera. Men det kanske är lite överkurs just nu. Och sen nummer fyra då, gråfilter, ND eller natural density, som är den sista metoden som jag tänkte snacka om. Och det är helt enkelt ett grått filter som man sätter framför objektivet eller bakom objektivet om man har en större kamera med den möjligheten. För att påverka ljusinsläppet och få ner mängden ljus som släpps in på sensorn. Och det används för att få längre slutartid så att till exempel vattenfall blir som dimslöjor. Gråfiltret används också väldigt mycket när man filmar och helst vill ha en bestämd slutartid som är optimal. Så här kommer faktiskt ett videotips. När du filmar vill du ha en slutartid som är den dubbla antalet bilder per sekund. Så om man filmar i 25 bilder i sekunden, vilket är typ standard, eller 25 eller 50 brukar vara standard i Europa och Sverige, så vill du ha en slutartid på en 50-del sekund. Alltså det dubbelt. Och det är för att få en naturlig rörelse och skärpa i filmen. Och har man för kort slutartid på sina filmer så brukar filmen se ganska hackig ut. Och det blir liksom inte naturliga rörelser. Det är lite efter tyck och smak med det. Om man kollar på actionsekvenserna i 28 dagar senare eller Saving Private Ryan så använder de kort slutartid som effekt. En liten överkursparentes. På riktiga filmkameror så använder de en snurrande skiva framför filmen, vilket fungerade då som slutare. Om skivan var svart 180 grader och släppte in ljus 180 grader var det som en slutartid på den dubbla antalet bilder per sekund då. Så det var lite det om att exponera bilder, och tyvärr är det inte bara de här fyra sätten som påverkar bildresultatet, och annars skulle de inte uppfinna nya bättre kameror med större bildsensorer och sånt. Men det vet ni om. Så, jag tänkte snacka om lite kompositionstips med drönare, eller kompositionsregler kan vi kalla dem. Sen är alltid regler till för att bryta, som alla vet. Men här är de i alla fall. En rak horisont kan vara bra att se professionellt ut om man har. Eller en tydligt sned horisont. Inte någonting som är lite halvt snett liksom. Det kan se ut som att det råkade bli så av misstag bara, och det är inte lika snyggt. Och får man lite sned horisont för att gimbalen på sin drönare är lite sned, så kan man ju rätta upp den lite eller beskära den lite i efterhand på sin i sitt bildredigeringsprogram. Sen har vi tredjedelsregeln, och det är en sån gammal regel med komponering att det ofta ser snyggt ut med att lägga saker i en tredjedel i bilden om man ritar upp som ett rutnät över bilden, och det kan man googla på också. Och det är lite som gyllene snittet, det kan man också komponera bilder efter i, ja, som är naturlig liksom sätt som anses att vi läser av bilder liksom och ser saker som är vackert som har gyllene snittet. Sen kan det vara viktigt med vikten i bilden, om bilden känns balanserad eller lika mycket ljust och mörkt på båda sidor av bilden, och det kan bara vara liksom en känsla man får när man kollar på den. Finns det ett objekt på högra sidan av bilden som liksom tynger ner den, eller liksom, det kan vara bra att liksom beskära och kroppa lite i sin bild i efterhand för att få den balanserad, och det ser oftast bättre ut. Sen är det väldigt snyggt med separationer, och det är att försöka undvika att saker överlappar varandra eller går in i varandra. Det kan vara snyggt att ha en båt på havet liksom fri från att gå in i att ligga framför en ö precis, eller att saker liksom krocka med varandra. Om man har flera öar som man fotograferar i skärgården, så kan det kanske vara snyggt att de delar upp sig eller att man ser lite vatten emellan. Men allt beror ju såklart på syftet, så att för att få en bild bra eller en spännande bild så får man gärna bryta mot alla regler. Och Det kan också vara bra att ha någonting som sticker i ögat och bryter vanliga regler eller känns liksom unikt på något sätt. Man kan se hur många landskapsbilder som helst och alla ser likadana ut. Det är liksom bara ja, pang, pang, pang. Man vet reglerna, man har beskurit på rätt sätt och sånt där. Men det är skittråkigt. Så att bryt mot reglerna också. Det kan vara snyggt att fota någonting som visar skalan liksom på hur stort någonting är. Ha med en person eller en bil eller någonting i bilden som gör att man får lite perspektiv. Sen kan det ju vara, tycker jag, spännande att ha bilder som är nära och liksom konstiga perspektiv och sånt. Kanske bilder rakt uppifrån. Det finns en jätteduktig fotograf som heter AirPixels på Instagram. Han tycker jag ni ska följa. Gör jättesnygga bilder. AirPixels. Och det är ju liksom bra att experimentera med perspektiv med drönare. För att just med drönare så kan man ju ta bilder som man inte kan ta på något annat sätt. Så det är ju testa att ta bilder rakt uppifrån eller från ett trädtoppsperspektiv liksom. Eller hur en fågel ser någonting. Sen är det bara bra att lära sig från the pros liksom, att ser man någon på Instagram som är Pixels till exempel, följ dem och härma och testa liksom, vad gör vad du vill, testa och härma Kubrick eller vem du nu har som idol. Nu tänkte jag prata lite om fotoformat. Och det är så att de flesta kameror är inställda på att fota i JPEG, vilket är ett ganska komprimerat format som tar liten plats på kameran och hårddisken, men inte ger så stor så mycket utrymme att redigera bilderna i efterhand. För bilden går igenom som en bildprocess i kameran när den tas då. Och då blir det liksom kamerans inställningar som görs om till en JPEG. Men tar du en råbild som det kallas, så sparar du mycket mer information som ger en mycket större möjlighet att justera färger och plocka fram det spännande bilden som man såg när man tog den. Och en JPEG är 8 bitar, vilket innebär 256 färgsteg per pixel. Och då är det röd, grön, blå som man räknar, plus svärta då. Och det kan man jämföra med en råbild som oftast tas i 16 bitar. Och det är 65 000 färger per pixel då, per kanal. Så om man 256 jämfört med 65 000. Och råbilder brukar ta ungefär dubbelt så stor plats på minneskortet. För att de är 16 bitar och det är så här exponentiellt kan man säga. Det blir liksom fördubbling av antalet färger per bit. Och en till bra sak med rå är att man inte behöver få rätt vit balans i kameran för att det går att ställa in efteråt. Råbilden är i princip det som kamerans sensor snappar upp, så att det ger oss möjligheten att ställa in klarhet och färger och allting efteråt utan att försämra bildens kvalitet speciellt. Och slutresultatet brukar ändå oftast vara JPEG för webben och till och med i tryck, för att egentligen så kan man inte se så stor skillnad på en bild i 16 bitar eller 8 bitar när man kollar på den när den är levererad och klar. Men det är möjligheten att justera den som är fördelen med en råbild med 16 bitar då. Så vill man börja i fota rå så kan det vara bra att ställa in kameran och testa att både fota JPEG och rå, eller ta några råbilder till en början och se att ens dator kan visa bilderna också sen. Och det är precis nu som till exempel iPhones har fått möjlighet att redigera råbilder direkt i mobilen om man vill föra in dem i mobilen och redigera dem. Och om man vill börja fota professionellt så kan en Adobe-prenumerationstjänst på Photoshop och Lightroom vara att rekommendera. Det kostar runt en hundring i månaden och ger en möjlighet att göra hur mycket som helst med sina foton. Men det finns också gratis program som heter GIMP som man kan använda för att redigera bilder på sin dator. Och det ska gå att redigera råfoton med det också. Men det kan vara lite krångligt att ställa, eller installera det. Det har jag inte riktigt koll på. Någonting det inte snackas så jättemycket om på filmsidan av liksom kamerors utveckling är bland konsumentkameror i alla fall, är möjligheten att filma i RAW. Och tyvärr så krävs det oftast mycket proffsigare kameror och jättehårddiskar att rymma det materialet. Så att standard bland konsumentprodukter är oftast fortfarande att köra 8-bitars motsvarande typ JPEG eller H264 eller vad det nu är för kodex som de har. Och för att komma runt det här så ger de, så finns det många som har en loggprofil eller det som kallas flats på GoPro. Jag vet inte vad det kommer kallas nu i GoPro Hero 5. Men den inställningen gör materialet lite grådaskigt när man filmar det för att få ut så mycket kontrast som möjligt i bilden så att man kan redigera den så mycket man vill i efterhand. Eller kanske inte så mycket man vill, men tillräckligt mycket för att få fram de färgerna och den kontrasten man vill ha. Och det är för att man ska kunna få, man ska kunna se så mycket detaljer i skuggor och i ljusa delar av bilden som sensorn möjligtvis kan ta upp. Och de här loggprofilerna gör att GoPros till exempel har bidragit till att kunna vara med i Hollywoodproduktioner som The Martian till exempel. För att kvaliteten håller så hög standard ändå att till och med Hollywood kan använda det. Sen är det mycket snack om 4K när man filmar, och det är fyra gånger så hög upplösning som full HD, som har ungefär, eller exakt 1080 pixlar på höjden av bilden, och 4K har någonting på 2000 pixlar på höjden. Och det är ju ganska nice att ha en skarp bild när man filmar med drönare, för att man sen kan kroppa in lite i filmen i efterhand. Om man har skakat så kan man lägga på digital skakreducering till exempel och få det smooth. Men sen när man levererar filmen, så de flesta har ju inte tv-apparater som stödjer 4K. Och ja, vissa kanske kollar på sina retina-skärmar på YouTube och sånt och kollar på material i 4K. Då kan det ju vara snyggt med lite extra pixligt. Men många proffs kanske hellre vill ha lite högre bits eller lite högre bitsdjup i filmen än pixlar. Oj, 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 oj. Nu kanske din hjärna snurrar jättemycket med all information vid det här laget. Eller så känner du att det här visste jag redan. Jag hoppas att du lärde dig någonting och lyssna vidare, för i nästa avsnitt ska jag se till att få en intervju med en ledande person i drönarbranschen. Och vem det är får ni höra i nästa avsnitt.